Hans gravsten är ganska enkel. Men han avled som en mycket förmögen man. Hans friherreliga ett, Eriksson, dog ut på manslinjen 1928. Men den lever fortfarande på kvinnolinjen. Men lillebror John, han skulle leva länge än. Han hade järnfysik. Vid 50-årsåldern blev han renlevnadsman. Det vill säga han avskydde tobak och han skulle aldrig mer röra alkohol. Han började varje morgon med ett stärkande gymnastikprogram, avslutat med kalla avrivningar. Och på kvällen tog han en lång promenad. Han arbetade lika intensivt som förr. Fast det hände numera att han tog sig en eftermiddagslummer och då helst på sitt arbetsbord med en verktygslåda som huvudkudde. Hans son, han hade med adelsfröken Liljesköld, Hjalmar Elfworth. Han kom till New York för första gången. De träffades och de blev goda vänner. Eriksson blev ju med tiden att mer förmögen, men han delade med sig av sina rikedomar. Han donerade stora penningsummor till fattiga och nödlidande i hembyn Långban i Värmland och också till andra platser i Sverige. Och ju äldre han blev, desto mer isolerade han sig själv. Han ville inte träffa några andra än sin egen personal, de som skötte hans hushåll och som administrerade honom. Men det var ju uppfinnare han var, och in i det sista hade han nya idéer. Och hans sista stora projekt, det var en slags solfångare, eller solmaskiner som han själv sa. Han var nämligen övertygad om att den dåtida kraftkällan stenkol en dag skulle ta slut, och då skulle bara solenergin finnas kvar. Och han konstruerade många solfångare. Hans dröm var ju att omvandla solvärmen till mekaniskt arbete, och han hade olika tankar hur det här skulle gå till. Och ändå när han var 85 år gammal konstruerade han nya maskiner som monterades upp på hans hustak och ställdes på gården i New York. Han var orubbligt övertygad om att den dagen skulle komma då solenergin skulle vara vår viktigaste kraftkälla här på jorden. Han fick ju aldrig uppleva den dagen själv, och hans solmaskiner nådde aldrig riktigt ända fram. Den 8 mars 1889 avled John Eriksson, nästan 86 år gammal. Han blev först jordfäst här i New York, men hans sista önskan var att bli begravd hemma i Sverige, och så blev det också. Hans hemfärd och arrangemangen kring hans begravning var så storstilade för svenska förhållanden att de ofta har jämförts med hyllningarna och begravningsceremonierna när Gustav II Adolf togs hem efter slaget vid Lützen. Den amerikanska regeringen visade John Eriksson sin tacksamhet genom att ställa pansarkryssaren Baltimore till hans förfogande för att skeppa hem hans kista. Och den dagen då Baltimore lämnade New Yorks hamn hade man samlat alla tillgängliga amerikanska örlogsfartyg för att bilda hedersvakt. Ombord på fartyget höll sjöministern, amiralen och den numera enögde Warden, han som var Monitors första befälhavare, han höll ett högstämt tal. Och John Erikssons kista stod på däcket insvept i stjärnbaneret. I september 1890 anlände så John Erikssons kista hit till Stockholm. En särskild mottagningspaviljong hade byggts vid kanten av Kungsträdgården. Där vajade svenska och amerikanska fanor. Högstämda tal hölls. Och så sänktes flaggorna på halv stång över hela Stockholm. Också flaggan på Stockholms slott. Livgardets hästar drog katafalken mot centralstation mellan led av uppställda soldater och representanter för kårer och organisationer. De stod där med sina sänkta fanor. Militärorkestrar spelade sorgemarscher och tiotusentals människor kantade vägen. Så ställdes kistan upp på ett specialtåg. Den stod under en tronhimmel av svart sammet. Och då det blev mörkt lystes kistan och tronhimlen upp av elektriskt ljus. Eller som det stod i tidningen, av 20 elektriska lågor. Och redan det var en sensation, för man hade inte elektricitet på gatorna i Stockholm vid den tiden. Sakta rullade specialtåget genom Sverige mot Filipstad. Vid varje station mötte hundratals människor upp, ibland flera tusen, för att ge John Eriksson sin sista hyllning. På det sättet blev hans likfärd en sista oavbruten triumffärd genom Sverige. Följande morgon vid 9-tiden var tåget framme här vid Filipstad. Och här följde nya gripande scener då 12 gruvarbetare från långbanshyttan lyfte kistan av tåget och ställde den på en vagn. Och vagnen drogs av 4 svarta hästar i ett långsamt, långt tåg genom Filipstad upp mot kyrkan. Efter minnesgudstjänsten fördes John Erikssons kista hit till begravningsplatsen i Filipstad. En landsomfattande insamling anordnades och 5 år senare kunde detta pampiga granitmonument i tidens nationalistiska stil invigas över Värmlands store son. Det är inte många enskilda svenska män eller kvinnor som fått en så ståtlig gravvård rest över sig. Och då ska vi också komma ihåg att John Eriksson var amerikansk medborgare en mycket stor del av sitt liv. Och huvuddelen av hans arbete utfördes ju i utlandet. Och en tid efteråt fördes de här pampiga kanonerna till strandpromenaden i Filipstad. De hade tillverkats av Eriksson och donerats av honom personligen för att bestycka Sveriges första monitor. Men det finaste av alla monumenten är kanske ändå det här, som finns i New York, i Battery Park, på sydspetsen av Manhattan, med utsikt mot Frihetsgudinnan. Här står John Eriksson med en modell av monitor i handen. Och den här statyn, den restes av staden New York, för som det står på socken, för att hylla minnet av en medborgare vars geni bidrog till republikens storhet och mänsklighetens framsteg. Och här passerar ju miljontals turister varje år. Och här i födelsebyn Långban reses också ett monument. Fast bara över broder John. Nils får inte vara med. Byborna här är sura över att Nils inte drog stambanan åt det här hållet. Fast senare får Nils vara med på Johns stenar också i de här trakterna. Så blev de båda värmländska brödernas liv. Här föddes de för nära 200 år sedan. Och deras namn kommer alltid att finnas kvar i historieböckerna. I det svenska och det amerikanska.